Kära bedjare, hädelsekonferensen Jesus älskar HBTQ i Emanuelkyrkan i Stockholm under Kristi himmelsfärdshelgen i år, den uppstod inte ur ett vakuum. Den har rötter långt tillbaka faktiskt i svensk kristenhet. Sakta men säkert så har den sexuella omoralen och orenheten smugit sig in i kristna sammanhang, inklusive pingstkarismatiska kretsar, för att till slut blomma ut i den här fräcka och uppenbara upproret emot Guds ord och allt som är heligt och rent som den konferensen representerar. Jag vill betona att vi är alla mer eller mindre delaktiga i den här utvecklingen som har pågått under lång tid. Och framförallt så är vi alla skyldiga att göra någonting åt den här utvecklingen nu. I det här budskapet så vill jag därför inte peka finger åt något annat håll, utan istället utmana varenda en utav oss att göra vad vi kan åt den här tragiska situationen som vi nu står i. I slutet av 80-talet så kom ett profetiskt budskap fram i ett möte där Harriet och jag hade undervisat att precis som Sverige blivit känt utöver hela världen för den svenska synden och omoralen, så kommer Sverige en dag att också bli känt för en ny rörelse av renhet och helighet. Jag har väntat på det här i 30 år att få se det. Och det är min bön att Herren ska använda det här budskapet som jag nu spelar in för det syftet. Jag har kallat det för en ny trend. Och min bön är att vi ska hjälpas åt att skapa en helt ny trend i svensk kristenhet, ja, i hela Norden. Och det är syftet med det här budskapet. Det är det här vi ska be om. För om vi ska få se en förändring i den här utvecklingen av moraliskt förfall med föräktenskapliga förbindelser, skilsmässor, sambo, otrohet, pornografi och så vidare, som även finns i kristna sammanhang idag, så kan vi inte bara fortsätta så som vi har gjort under de senaste 50 åren. Vi måste få se en radikal förändring genom ett djupgående helgelseverk utifrån ordet och anden i våra liv, genom förkrosselse, syndanöd. Och det här behöver börja hos varenda en av oss. Jesus sa i bergspredikan: den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Vem kan utifrån den här måttstocken säga: jag är utan synd? Jag menar, det går att leva i seger på det sättet över den här synden av sexuell omoral. Men någon gång så har vi alla fallit, och därför behöver vi alla dagligen be om renhet på det sexuella området, både i tankar, i ord och i gärning. Och vi behöver som sagt var alla hjälpas åt att sätta en helt ny standard på det här området och skapa en ny trend. Och jag hoppas att du som ser det här budskapet vill vara med om det. Det här kommer att kräva en förändrad livsstil i kristenheten i Norden. Om vi ska kunna bli ett föredöme och ett riktmärke för den uppväxande generationen i hela Europa. Och vi behöver lära oss på djupet vad de här orden i skriften betyder: fly sexuell omoral. Så jag ska börja med att säga några saker om det. Vad innebär det när Bibeln säger att vi ska fly ifrån sexuell omoral? Ja, det betyder ju att vi ska för det första röra oss så långt ifrån allt som är förknippat med sexuell omoral som möjligt. Vi ska inte bara stå och titta på och sedan gå emot det i Jesu namn och befalla det att försvinna. Vi ska vända ryggen åt det och röra oss så långt bort vi kan ifrån allt som har med sexuell omoral att göra. Det låter extremt för en del kanske, men det här är det enda sättet som vi kan få se en förändring. I andra Timotebrevet 2:22 så står det: fly bort från ungdomens onda begär och sträva istället efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av ett rent hjärta. Ungdomens onda begär, det handlar i första hand om just sexuell omoral. Så det här upprepas två gånger för oss i det nya testamentet. Fly bort ifrån sexuell omoral. Vi ska titta på ett exempel ifrån Ordspråksboken kapitel 7. Där jag ska läsa en del verser som kan belysa det här för oss. Jag börjar ifrån den första versen och ska läsa sedan, inte hela kapitlet men en stor del av den. Min son, ta vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster, och kalla insikten din förtrogna. Vad handlar det här om? Det handlar om att vi ska gömma Guds ord i våra hjärtan. Vi ska nämligen inte leva efter samma standard som finns i världen, utan om vi ska undkomma den här synden av sexuell omoral som väller fram så oerhört starkt idag, så måste det börja med att vi renas i vårt inre genom vattnets bad i kraft av ordet. Som det står i Efesierbrevet 5. Vi måste gömma Guds ord i våra hjärtan. Och så står det, jag ska läsa vidare här ifrån vers 5. Alltså visheten, den vishet som finns i Guds ord. Låt mig gå till andra Timotebrevet kapitel 2. Eller förlåt, kapitel 3. Så ska vi se vad Paulus säger om visheten. Han skriver till Timoteus så här ifrån vers 14: men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Jag vill säga att de heliga skrifterna här handlar i det här sammanhanget om det som kallas för gamla testamentet bland de flesta kristna. Det är ett väldigt missvisande begrepp. Men Nya testamentet fanns ju inte när Timoteus var ett barn. Men han kände till utifrån sin uppväxt det gamla testamentets skrifter som kallas för de heliga skrifterna. Och det står det så här att de kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Messias Yeshua, Kristus Jesus. Och det är den här visheten som Ordspråksboken uppmanar oss att söka mer än någonting annat, alltså visheten i Guds ord. Jag ska läsa vidare här nu i Ordspråksboken 7 från vers 5. Det ska bevara dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord. Så nu börjar det komma in på alltså moralen, otukten som representeras här i det här kapitlet utav den främmande kvinnan. Och så läser jag vidare: ty genom fönstret i mitt hus tittade jag ut genom gallret, då såg jag bland de oförståndiga, bland de unga la jag märke till en yngling utan vett. Han saknar alltså vishet, och det beskrivs här hur han istället uppträder. Han gick över gatan vid hörnet där hon, alltså den främmande kvinnan som symboliserar sexuell omoral, där hon bodde, och styrde sina steg mot hennes hus. Det var början till nederlaget. Vi ska inte röra oss i närheten utav sexuell omoral. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Och så faller den här ynglingen utan vett för de här frestelserna. Och det slutar väldigt tragiskt i det här kapitlet. Därför han saknade vett. Han började röra sig in i de trakter där det finns sexuell omoral. Och det här gäller på alla områden. Det handlar om musik, om underhållning, om klädsel, om media och så vidare. Allting som är förknippat med sexuell omoral och som andas sådant som uppmuntrar till begär, orena begär på det här området. Vi ska inte gå över gatan, så att säga, och röra oss in i de trakterna där det finns sånt, utan vi ska springa för livet åt andra hållet. Det kräver en radikal inställning på det här området, och därför Jesus sa också i bergspredikan: om ditt högra öga leder dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att ingå i livet enögd än att ha båda ögonen i behåll och kastas i helvetet. Så vi måste fly för allt vi kan ifrån sånt som är förknippat med sexuell omoral. Jag ska läsa slutet på kapitlet här ifrån vers 21. Så förleder hon, alltså den omoralen här nu, honom med mycket fagert tal, och med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas, lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, mina barn, ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Så rör det inte i trakterna av sexuell omoral. Det är det första vi behöver lära oss för att utveckla en helt annan livsstil som är skild ifrån sådant som är förknippat med sexuell omoral. Det är Bibelns undervisning. Till många, jag ska läsa de två sista verserna här också i kapitlet i Ordspråksboken. Till många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Hur sant är inte det idag? Och genom henne går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar. När jag började vandra med Herren som tonåring, så lärde jag mig efterhand att seger på det här området när det gäller sexuell otukt och omoral, det är minst 75% av segern överhuvudtaget emot synd, vad det än handlar om. Det här är den stora, stora frestelsen som vi alla utsätts för mer eller mindre dagligen. Och vi behöver lära oss att fly bort ifrån den, att inte röra oss i trakterna utav sånt som är förknippat med sexuell omoral. Det finns mycket att säga om det här. Det hinner jag inte göra i det här budskapet, utan det här är i första hand för att uppmuntra dig till att väcka din rena vilja till att vara med att sätta en helt ny trend av renhet och helighet på det här området. Det andra som det innebär att fly ifrån sexuell omoral, det är det som står i Romarbrevets 12:e kapitel, att vi ska inte anpassa oss efter världen. Jag läser Romarbrevet kapitel 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. är så viktigt att vi är rena i våra tankar, att vi är förnyade efter det som står i Guds ord, så att det som är rent och det som är sant och det som är värdigt upptar våra tankar. För annars kommer vi att besmittas av det som finns i världen som är så präglat av den här synden. Vi lever i ett Sodom och Gomorra samhälle idag. Det var vad Jesus tydligt sa om den sista tiden. Det kommer att bli som på Lots tid. Och där är vi nu. Den här synden som vi ser från konferensen i Immanuelskyrkan i Stockholm, den har kommit in i kristna sammanhang också idag. Dörren har öppnats för denna port till avgrunden. Och då står det så här: anpassa er alltså inte efter den här världen, så som man beter sig i världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och återigen, det är vad vi kan göra utifrån det som står i Guds ord. Om vi lever utifrån det som förmedlas till oss i media, i reklam och i filmer, i underhållning och så vidare, då kommer vi att besudlas i våra tankar och vi kommer inte att kunna avgöra vad det är som behagar Gud på det här området. Som sagt, vad det här berör väldigt många områden, men jag ska ta och röra speciellt vid en sak här som är aktuell just speciellt nu på sommaren, och det har att göra med vår klädsel. Det här är ju ett väldigt känsligt ämne och jag är säker på att de flesta av er har nog aldrig hört kanske någon undervisning om det här, men vi ska titta på två texter i Nya Testamentet som handlar om det här med klädsel. Det första är i första Timotebrevet 2, vers 9-10. Och det andra är i första Petrus brev, kapitel 3, vers 1-4. Jag börjar med första Timoteus här, lyssna. På samma sätt ska kvinnorna smycka sig med anständig klädsel, med blygsamhet och gott omdöme. Inte med håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyra kläder, utan så som det anstår kvinnor som bekänner sig till Guds fruktan, med goda gärningar. Det här är Folkbibeln, översättningen från 2015. Jag tycker den uttrycker det väldigt bra i den här texten. Och låt mig säga, här tas det framförallt upp kvinnor i det här sammanhanget när det gäller klädsel, men det gäller även för män, och jag ska säga någonting om det mer om en stund. Vi ska läsa den andra texten här också innan jag kommenterar innehållet. Första Petrus brev 3, vers 1-4. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Jag vill säga med en gång här att Gud har absolut inte något emot skönhet och sånt som är vackert. Det är inte det som de här texterna handlar om. De handlar inte om att kvinnor ska gå ut och se ut som nunnor eller extrema muslimer med burka och så vidare. Det är inte alls det handlar om. Utan vi kan lägga märke till att i båda texterna här så finns sådana uttryck som att smycka sig och prydnad i samband med klädsel. Så det är inte att Gud vänder sig mot vackra kläder här. Tvärtom, prydnaden och skönheten ska inte i första hand vara någonting yttre, utan framför allt det som Petrus säger när det står hjärtat hjärtats dolda människa. Skönheten måste börja inifrån, utifrån vår relation med Herren, där vi lever ett rent liv i våra tankar och i vår fantasi och med våra ord. Bibeln talar om att vi ska komma inför Herren i helig skrud. I de engelska biblarna så uttrycks det här oftast med beauty of holiness eller splendor of holiness. Och det visar att det här med helighet, det som behagar Gud, det är förknippat med skönhet och med sådant som är vackert. Den amerikanske bibelläraren och helgelseförkunnaren Paul Washer, han tar ett exempel på det här som kan hjälpa oss att förstå. När han berättar om en kvinna som både han och hans hustru känner mycket väl och som är en väldigt vacker dam. Och Paul Washer säger så här att han... När han får se den här kvinnan så kan han med sin egen hustru stående bredvid sig med ett väldigt gott samvete kunna säga, där står en vacker kvinna. Däremot så finns det kvinnor som är långt mindre vackra än just den här damen han då tar som ett exempel. Men när han säger så fort han får se en sådan kvinna så måste han vända bort sina ögon för att inte synda i sina tankar. Det vill säga, det här har med renhet och helighet att göra. Och det är någonting som även kan vara vackert. Väldigt viktigt att betona det här. Jag vill säga det att min fru anser jag vara en väldigt vacker kvinna. Och det säger jag utan att skämmas. Jag är väldigt stolt över min fru. Och jag vet att hon gör allt hon kan för att också se så vacker ut som möjligt. Men jag vet också att hon anstränger sig så mycket hon kan för att inte väcka uppmärksamhet eller väcka tankar av sexuell omoral eller sensualitet med det sätt som hon är klädd. Så man behöver inte se ful ut för att vara helig, det är det som jag vill säga, det är väldigt viktigt. Det finns ett uttryck som säger att ansiktet är själens spegel. Det är ansiktet som återspeglar vår invärtes dolda människa, precis som Petrus talar om i sitt första brev här, hjärtats dolda människa. Det är den som uttrycker sig i vårt ansikte. Och när det gäller klädsel så kan man säga för det första så här, alltså att klädsel är till för att skyla kroppen, inte för att skylta med kroppen. Nakenhet och skam är synonyma begrepp på Bibelns grundspråk hebreiska. Det kan vara väl värt att tänka på det. Alltså att exponera sin kropp, det är någonting som är förknippat med skam, förutom framför allt vårt ansikte. Så här så finns en grundregel om vi ska klä oss både som män och som kvinnor med ett gott omdöme. Om vår klädsel framhäver i första hand vårt ansikte och en själ som återspeglar Guds härlighet, då är den klädseln behaglig för Gud. Men om klädseln istället drar uppmärksamheten till vår kropp för att den ska uppmärksammas, då är det någonting som inte är behagligt för Gud. Så därför behöver våra tankar, våra hjärtan renas inifrån med det som är rent inför Gud och låta det ta sitt uttryck i hur vi är klädda för att vi ska kunna klä oss på ett sätt som behagar Gud. Jag ska ta ett praktiskt exempel på det här nu som är aktuellt på sommaren, och det har med baddräkter att göra. Det är många som kanske inte känner till var bikini till exempel kommer ifrån, som är populärt väldigt mycket. Ja, i bästa fall nästan får man säga idag. För tyvärr så har ju omoralen gått så långt så att det även går längre än att ha bikini på sig. Men jag ska bara ta fram vissa fakta här för att visa lite grann på hur långt vi har rört oss bort ifrån Guds normer på just det här området när det gäller helighet i vårt sätt att klä oss. Det här är information som du kan hitta överallt på internet, så det är inga hemligheter. Idag så kan man knappast gå till varken stranden eller poolen utan att se kvinnor i bikini överallt. Det är svårt att föreställa sig en tid då detta klädesplagg inte var populärt. Men det är faktiskt så att den moderna bikinin har en väldigt ny uppfinning. I själva verket. Den introducerades första gången för allmänheten den 5 juli 1946, det vill säga efter andra världskriget, utav fransmannen Louis Réard i samband med ett badklädevenemang i Paris. Réard kunde inte hitta en modell som var villig att bära en tvådelad kvinnlig baddräkt, så han blev tvungen att anställa en nattklubbsdansös vid namn Micheline Bernardini för att kunna få någon som kunde ta på sig en bikini. Bilder av henne i bikini dök upp i tidningar runt om i världen, och även om denna första bikini som gjorde debut alltså så sent som efter andra världskriget inte var speciellt avslöjande eller utmanande med dagens mått mätt, så skandaliserades massorna. Människor kippade efter andan när de såg bilderna, chockade av att se den här nattklubbsdansösens bara midja. Bara några dagar innan den här bikinin hade debuterat i Paris så hade USA genomfört sina första kärnvapenprov på en liten stilla havsö som hette Bikini-atollen. Och Réard, han insåg att hans uppfinning med bikinibaddräkten skulle komma att bli lika liten men förödande som atombomben för västländska civilisationen. Och därför så namngav han den här baddräkten efter den här ökända platsen på andra sidan planeten. Han kallade det för bikini. I själva verket så är grundordet där någonting som är förknippat med kokosnöt. När det gäller ön i Stilla havet alltså. Efter den första uppståndelsen över Réards första bikini så stod den här nya badklädestilen inför en ganska brant uppförsbacke. De flesta tyckte att den var alldeles för upprörande och det var inte många som hakade på det här nya modet. Bikinin förbjöds faktiskt ifrån badstränderna både i Australien, i Frankrike, Portugal och Spanien. Och lyssna här, påven Pius den 12:e tillrättavisade offentligt svenskan Kiki Håkansson som uppträdde i bikini under Miss Universum-tävlingen i London 1951. Och det fick till följd att detta plagg förbjöds framöver i Miss Universum-tävlingarna redan året därpå. Så fram till denna dag så är denna svenska den enda som har krönts till Miss Universum iklädd en bikini. Det här kunde inte ens passa in i ett sådant sammanhang. Och så här, det här är ganska intressant. Så sent som 1957, alltså över 10 år efter att bikinin hade introducerats i Paris, så skrev den sekulära, alltså tidningen Modern Girls Magazine, så här om bikinin. Lyssna på det här. Det här är 1957. Det är otänkbart att någon flicka med takt och anständighet någonsin kommer att bära något sådant. Och så idag, om vi nu spolar fram till år 2023, så är det nästan ingen som rynkar på ögonen och tycker det är chockerande att se en dam i bikini på en badstrand. Ja, man får vara glad om det i själva verket är så att de har någonting ens på överkroppen. Och det här väcker nästan inte ens uppmärksamhet i kristna sammanhang. Vi har blivit så vana vid det som ansågs för bara några decennier sedan, även i världsliga sammanhang, vara alldeles för opassande att bära offentligt. Det här har blivit, vi har blivit avtrubbade. Vi har alltså tvärt emot det som står i Guds ord, att vi inte ska anpassa oss i världen. Så har vi anpassat oss. Det är precis det som vi har gjort. Så att våra sinnen har blivit avtrubbade, så vi märker inte längre det som är så omoraliskt i, och som har ansetts vara omoraliskt, inte bara i kristna sammanhang utan i världsliga sammanhang, så sent som för 60 år sedan. Det här borde få oss att tänka till. Och ska vi se en förändring på den här invasionen av sexuell omoral i församlingen, så behöver det finnas pionjärer som börjar leda åt ett annat håll. Jag blev väldigt gripen när jag hörde här berättas om ungdomarna som har kommit ifrån Tyskland till Sverige den här sommaren för att hjälpa till att dela ut Nya testamentet till alla hushåll i landskapen Värmland, Dalarna, Gästrikland, Småland, Öland och Gotland. Det är där man delar ut den nu den här sommaren. Och det är nästan inga svenskar som hjälper till, men ungdomar ifrån Tyskland har kommit. Och när jag pratade med ledaren Raul Åkesson om det här, så sa han att ja, det är märkligt, de här ungdomarna, jag har lagt märke till det, när de ska bada så har både pojkar och flickor t-shirt och shorts på sig. Inga baddräkter som liksom står ut, och pojkar och flickor badar dessutom åtskilda från varandra. Vilket föredöme på renhet och helhet på det här området, att inte visa upp sina nakna kroppar för det motsatta könet och till och med i sina egna sammanhang inte ha på sig baddräkter som liksom accentuerar och framhäver kroppen och det som är naket. Kära vänner, vi behöver vakna upp på det här området. Vi behöver börja röra oss åt ett helt annat håll. Vi behöver fly ifrån allt som är förknippat med omoral och sexuell otukt. Och sätta en helt ny trend. Och det här är någonting som vi behöver hjälpas åt med. Inte bara att bedja för, utan också själva att vi blir föredömen på det här området. Och nu vet jag att det här är någonting som behöver börja på insidan inom oss. Det är lätt att anpassa sig till det yttre utan att insidan, vårt inre så att säga, hänger på. Därför så ska vi aldrig döma människor efter det yttre. Men om vi har blivit renade i vårt innersta, så kommer förr eller senare det också att uttrycka sig i det yttre. Och det behöver finnas gudfruktiga män och kvinnor som sätter en ny standard, en ny trend bland människor som vill vara gudfruktiga i den här sista generationen. Så vi behöver lära oss alltså att gå åt motsatt håll. Jag ska läsa två stycken texter om det här. Det första är ifrån Matteus kapitel 3. För vänner, Gud, han har aldrig ändrat sig och kommer aldrig att ändra sig. Vi behöver lära oss att leva efter Guds standard när det gäller sexuell renhet och helighet. Inte efter det som finns i världen, för då kommer vi att hamna fullständigt snett. I Matteus 3, vers 1 och 2 så står det: vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken och sa: omvänd er, ty himmelriket är nära. Jag vill säga detta, att vi lever inte enbart i tider som är som Lots dagar utav sexuell omoral, homosexualitet och så vidare. Vi lever också i tider inför Jesu återkomst som är liknande Johannes döparens dagar, som kallar till omvändelse därför att himmelriket är nära. Jesus kommer snart för att upprätta sitt rike på denna jord, och det är den standarden vi behöver omvända oss till i den här tiden. Jag ska läsa också i några verser ifrån andra Petrus brev. Det står i det andra kapitlet och vers 6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han la dem i aska och, lyssna här, gav så ett exempel på vad som skulle hända det ogudaktiga. Sodom och Gomorra är ett varnande exempel, framför allt för den sista generationen som kommer att likna Lots dagar. Att den synd som fanns i Sodom och Gomorra, inklusive homosexualitet, låt ingen förvilla det med att det inte står om det i Bibeln. Det är väldigt tydligt att de levde på det sättet. Det var en livsstil som banade väg för Guds dom i svavel och eld. Det är varnande exempel för oss i den sista generationen. Och så står det sen i det tredje kapitlet, vers 11-13. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Det går emot en dom, vänner. Hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva? Det vill säga, efter himmelrikets standard. Det som finns i Guds närvaro där ingen synd existerar och tillåts att existera. Alltså, när allt det här nu andra i världen går mot sin dom, sin upplösning, den här tidsåldern går mot sitt slut. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? För nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Så det är med tanke på den nya världen som kommer, himmelriket, där rättfärdighet bor på den här jorden igen, där synden har dömts. Det är utifrån det som vi ska leva i helighet och rättfärdighet. Och jag vill säga att den här texten i andra Petrus 3, den visar också att genom vår omvändelse till att leva efter Guds standard av helighet och renhet, så kan vi vara med att påskynda Guds dags ankomst, att påskynda Jesu återkomst. Därför vi blir förberedda som en helig brud inför Messias när han kommer. Jag vill säga till exempel när det gäller det här med klädedräkt. Det som du skulle skämmas att ha på dig om Jesus stod bredvid dig, det ska du inte överhuvudtaget bära i offentligheten. En bikini till exempel, det är ingenting annat än underkläder som inte passar i det offentliga. Och därför så behöver vår sätt att klä oss, inte bara när det gäller baddräkt utan överhuvudtaget, sådant som exponerar vår kropp på ett sätt som attraherar människor till orena tankar, det ska vi inte ha någonting med att göra. Och det betyder inte att vi ska gå omkring och se ut som trashankar utan någon skönhet. Absolut inte. Det finns en skönhet som kommer ifrån en helighet som börjar utifrån vårt innersta. Och det är det som vi ska sätta ett exempel på. Halleluja. Inte för att visa upp oss att vi är bättre än någon annan. Tvärtom, det måste börja med den invärtes ödmjukheten och renheten. Och inte där vi fördömer andra heller, men försöker vara exempel på det som representerar himmelriket. Så min bön är att du som har lyssnat på det här budskapet, att du ska bli inspirerad att bli ett föredöme när det gäller att leva heligt och rent på det här området, i tankar, i ord och i handling, i ditt sätt, i din livsstil överhuvudtaget. Låt oss hjälpas åt att be om det här, men inte bara be, utan också bli pionjärer för en helt ny trend av helighet och renhet ibland Guds folk som vill vara redo för Jesus när han kommer. Det är min bön och mitt syfte med det här budskapet. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är mäktig att rena oss till vårt innersta, i våra tankar, så att våra ögon inte längre far efter sådant som lockar till otukt eller omoral. Herre, jag ber att du ska tala till var och en som har lyssnat och att du genom din heliga ande ska inspirera till att leva rent på alla områden och bli föredömen i helighet för en helt ny generation. I Yeshua Jesu välsignade namn. Jag vill bara avsluta till sist här också med att säga att jag pratade med en ung nyfrälst broder för en tid sedan som i själva verket kom fram till mig och sa att jag har problem med en viss sak i den församling som jag har gått med i. Han sa, jag levde ju ute i världen innan jag kom till tro. Jag gick på nattklubbarna för att ragga efter flickor. Och mina ögon, de for efter dem som var mest utmanande. Men nu har jag lämnat hela den där livsstilen, hela den världen bakom mig. Och när jag går till mötena så är jag så besviken över att många utav systrarna klär sig på samma sätt som flickorna på nattklubbarna gjorde det jag brukade hålla till. Och jag vill inte tänka på sådana saker när jag går för att vara i tillbedjan och vara inför Gud när jag går på möten. Och det här är ett problem för mig. Varför finns det ingen som undervisar om att det här inte passar i kristna sammanhang? Det passar inte bland sådana som vill vara heliga och rena Guds kvinnor och leva i Guds fruktan. Och det är därför som jag blir inspirerad bland annat att tala det här budskapet. Vänner, den här konferensen som hölls i Stockholm nu i Emanuelskyrkan under Kristi himmelsfärd, som gick med titeln, som hade titeln Jesus älskar HBTQ, det vill säga det är en ren hädelse att Jesus skulle älska synd. Det gör han inte, han älskar syndare, men han älskar inte synd. Det är bara frukten utav en utveckling som har pågått under lång tid, även i kristna sammanhang, där vi har blivit avtrubbade och tappat kompassen och därmed öppnat dörren för den här omoralen att svepa in även i våra församlingar. Nu behöver vi stå upp, omvända oss, varenda en utav oss, att ropa dagligen om renhet och helhet på det här området och på alla sätt börja sätta en ny standard och en ny trend av helighet och sexuell renhet. Gud välsigne dig. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.